Vi har talat om Davids liv. Vi har talat om startskottet, utvald av nåd. Och så gick vi vidare till den här Goliat-fasen, de här första härliga segrarna där det fanns en kamp, men det fanns också en lätthet över allting. Och det var på den tiden då Saul fortfarande gjorde tummen upp till David. Eller hur? Men ni vet, problemet i våra liv som kristna, ofta, är inte när det går dåligt. Och nu talar jag med relation till andra. Är inte när det går dåligt och det är inte när det går halvbra. Utan problemet för oss i våra liv, det är när det börjar gå riktigt bra. Det är så. Det är då avundsjukan kommer. Det är då pilarna ofta kommer. Det är då kampen intensifieras. När det verkligen börjar röra på sig. Och det är precis det som händer med David. Nästa fas i Davids liv är förföljelsefasen. Och det är en smärtsam förföljelse, för att det är ju en förföljelse från Saul. Alltså, jag tror för David att det hade varit mycket lättare att ta den här förföljelsen om det hade varit filisterna. Är ni med? För det var ju ändå, men om filisterna hade anfallit David gång på gång, liksom, ni vet, varit ute efter honom personligen, skickat dödspatruller över gränsen. Det hade varit jobbigt, men det hade på ett plan varit lättare, för det var ju ändå ett annat folk. Det var ju ändå liksom fienden, är ni med? Men problemet för David, det som jag tror var smärtsamt, det var att han var förföljd av någon som var en del av hans eget folk. Det tror jag var det mest smärtsamma i den fasen. Och det där kan vi vara med om. Vi kan både vara med om att vi är de som ger små smällar till andra kristna bröder och systrar. Tyvärr har jag delat ut smockor ibland som jag absolut inte skulle dela ut. För att jag hade en dålig dag och det drabbade någon annan. Jag hade till exempel problem med mitt humör ganska länge. Fick vredesutbrott. Inte så ofta. Det var typ någon gång per år. Aldrig fysiskt, men jag fick vredesutbrott. Trot eller ej, men jag är ganska verbal. Så om jag blir arg och sen drar på dubbla hastigheten så blir det inte så bra. Ni vet, våra starkaste gåvor kan bli våra starkaste minus. Det som är din skärpa, det som är styrkorna i ditt liv, det är precis det som kan bli minuset. När du börjar använda det på fel sätt. Så det är inte bara så att vi alla är David här. Det är inte bara David, och David var ju inte heller bara perfekt, vi kommer ju till det. Utan tyvärr så har vi alla, tror jag, de flesta av oss någon gång varit som kung Saul. Eller hur? Men vi har också varit med om att vara som kung David, tror jag. Alltså vi har varit med om, många av oss, att få motstånd inifrån. Inte utifrån. Inifrån. Och jag sa nyss att det här motståndet inifrån är mer smärtsamt. Det är jobbigare. Och just därför är frestelsen större att vi blir bittra. När det kommer inifrån. Här, mina vänner, är David en faktiskt lysande förebild. Han är en lysande förebild när det gäller hur man hanterar förföljelse inifrån. Jag menar, David var utsatt för det här under år. Och kom ihåg att David hade inte läst första Samuelsboken. För det hände just då. Jag menar, ibland tänker vi liksom att jo, men David visste ju ändå hur det gick. Ja, i tro gick visste han det, men ni vet, han levde varje dag med att någon kunde ta livet av någon som var kung i landet, som hade tillgång till alla soldaterna. Ni förstår vilken press han var utsatt för, David. Men det vi kan lära oss här, och det här gjorde ju inte David i egen kraft, är ni med? Alltså egentligen handlar hela den här dagen, och kanske lite imorgon, vi kanske fortsätter lite med David, för jag börjar redan misstänka, jag hinner inte igenom alla faser. Men alltså, kanske handlar på något sätt, Kanske vill Gud bredda vår syn på den helige ande. Alltså vi tänker ofta så att den helige ande absolut kan komma till mig ibland med en slags himmelsk frid när jag är i en bönestund eller när jag är på en gudstjänst eller när jag sjunger lovsång. Och det gör han och det är underbart. Halleluja! Men den helige ande är så mycket mer. Är ni med? Så det är den helige ande som för oss in i Goliatfasen. Det är den helige ande i oss som slår ut Goliat. Det gör vi ju inte i egen kraft. Det är ju den helige ande i oss som gör det. När det nu gäller detta med motstånd och förföljelse inifrån, så är det den helige ande. Det är bara han i oss som kan ge oss kraften att stå ut. Så försöker du göra det här i egen kraft kan jag säga, lycka till. Ingen har lyckats. Det är bara Jesus som kan göra det i egen kraft. Han är Gud och människa på samma gång. Men till och med han använde sig av den helige ande när han levde här på jorden. För att ge oss en förebild. Eller hur? Så du behöver inte bara den helige ande för att få en frid när du ber eller sjunga lovsång. Du behöver den helige ande för att kunna leva ett liv i sötma. Säger ni sötma? Sött, gott. Södme. Ni har mycket D när vi har T, det är kul. Södme. Ni kan alltså i andens kraft leva ett liv i södme när ni omges av gift. Är ni med? Vår kallelse, mina vänner, är att inte bli som svampar som drar till oss andras gift. Om någon behandlar mig med gift så skjuter jag gift tillbaka. Utan vår kallelse från den helige ande, det är att vi lever där Gud själv får fylla på med sin södme. Så även när andra kommer med gift så kommer inte det in i oss. Utan det kommer södme tillbaks. Och här är David en enorm förebild. Det finns ett bibelord jag skulle vilja ge dig här. På tal om detta med att förföljelse sa jag ju som ord. Det har ni på norska också, eller hur? Ja. Men vi skulle kunna vidga det ordet så att vi liksom mer får in det i våra vardagsliv. Så vi skulle kunna tala om press. Press, det lever vi alla med på olika sätt. Tryck, press. Det säger ni på norska också, va? Själv då så tjänar jag Herren. Behöver Jesus förlåtelse desperat varje dag. Misslyckas med mycket. Men ändå, jag tjänar Herren. Och jag är en kallelse med rätt så mycket folk. Och rätt så mycket sammanhang. Och rätt så mycket genombrott också. Och det innebär någonstans att det finns inte en dag där inte djävulen på något sätt försöker knocka mig. En sån dag är en väldigt konstig dag. Ibland mindre, ibland mer. Men för mig så undra på att jag älskar hockey. Jag älskar hockey för det är ju mitt liv. När går man hockeymatch? Alltså ibland när jag läser andaktsböcker. Vissa är jättebra. Men en del andaktsböcker tycker jag. Det är som att, den här personen verkar liksom leva på en grön äng. Där allt är fint och rofyllt. Jag undrar, hur kan man leva? Jag skulle vilja, hur gör du? Personligen ser mitt liv som en hockeymatch. Så jag får ofta mycket mer av den heliga anden när jag går på en hockeymatch än när jag läser en andaktsbok. För att det är mycket mer likt hur mitt liv är. Och jag skulle faktiskt vilja påstå att många kristna skulle må väldigt bra av att någon gång besöka en hockeymatch. Nu är inte hockeyn riktigt på samma nivå i Norge, men det går lite långsammare här, det är lite mjukare. Skidor är ni bäst på, men hockeyn den är lite slö här. Men titta på TV på en svensk hockeymatch eller NHL. Men även Norge, de blir bättre och bättre. Alltså ni vet, det säger mycket om hur livet är. Skulle vi lära oss hockeytänket, då skulle vi inte bli så överrumplade när livet blir tufft. Vi skulle inte bli så handfallna. Utan vi skulle förstå någonstans att kampen ingår. Så innan du ska slå din Goliat så ska du tänka in att det kommer att komma en kamp. Och du ska själv bestämma, vill jag betala priset eller inte? Om du inte vill vara med och kämpa, då ska du inte slå Goliat. Alltså då ska du inte hänga på vad Gud vill göra i Trondheim i den tid som kommer. Det är falsk marknadsföring. Jesus säger så här, den som vill komma och pissa mig på grekiska bakom mig, han måste ta upp sitt kors och följa efter. Och Lukas är vänlig nog att informera oss om att Jesus sa en gång, varje dag. Varje dag tar sitt kors. Så i vilket fall, Det är mer härlighet, det är mer halleluja, det är mer glädje, det är mer nåd, det är mer favör. Men det ingår, det är hockey vi spelar, mina vänner. Det är här på jorden, himlen, då slipper vi tacklingarna. Men här nere så är det hockey. Men det finns ju något härligt över hockey också, är det inte det? Ibland kan jag nästan känna, ni vet, det hände för ett par dagar sedan, jag fick mig en riktig smäll. Så här, va, boom, liksom, och, ni vet, andligt då. Va? Men alltså, jag kände blodet någonstans liksom, så här, forsar. Och man är liksom sänkt en liten stund. Men då kunde jag känna så här, ah, men det är härligt, jag är mitt inne i matchen. Liksom. Det gör ont just nu, men liksom, ah, ni vet, det är ett tecken på att jag, det är något som händer som är bra. Va? Där kom dagens smäll, liksom. Det är Jesus reser mig upp snart. Eller? Men så livet är. Alltså, är man beredd på det, då blir det mycket lättare att leva. Då blir liksom, det är fight, va? Man vaknar upp. Det är därför du behöver be morgonbön. Du behöver inte be morgonbön för att du plockar religiösa poäng eller för att Gud blir sur på dig för att du inte ber morgonbön. Det är det många tror. Det är därför du behöver läsa Bibeln varje dag. Inte liksom för att plocka poäng inför Gud. Vad tror du? Du behöver ju göra det för att det är hockeyrustningen. Det är det som hjälper dig i fighten. Det är det som hjälper dig i kampen. Det är därför du behöver det. Det är en gåva, inte ett krav. Jag lovar dig att börja varje dag med Gud. Så ska jag lova dig att du får mycket bättre vinkel in i tacklingarna. Tacklad blir du ändå. Men du får mycket, mycket mer andens liksom skärpa in i det som sker. I vilket fall. David nu då, som var utsatt för den här pressen. Ett bibelord som jag vill ge dig. Som jag tycker väldigt mycket talar om Davids attityd, även om det här bibelordet gav Gud till Mose. Jag fick en gång en riktig stygg. Det händer ibland. Ni vet, ibland gör det ont. Jag fick en riktig stygg tackling. Det händer ibland. Ni vet, det liksom gör ont. Så jag satt och grävde i mitt köksbord. Mådde inte så bra. Det var någon som hade gjort en grej på internet om mig. För det första var det lögn. För det andra så var det upplåst. Och det var någon som inte tyckte om det jag höll på med. Det var helt uppenbart. Men det tog bara fel. Så här. Och så bara kom ett ord från Gud. Som Gud har gett till mig och min fru. Och nu proklamerar vi det varenda gång vi får en pil emot oss. Så proklamerar vi det här. Femte Mosebok 23:5. Så här skriver Mose. Men Herren din Gud ville icke höra på Biliam. Och Herren din Gud vänte förbannelsen till välsignelse för dig. För det Herren din Gud älskar dig. Alltså att vända förbannelsen till välsignelse. Det är ett steg till. Liksom, det är en sak att ta en tackling på ett bra sätt. Men att börja använda det negativa som kommer emot dig som bränsle för att tjäna Gud. Alltså då har vi nått en nivå till. Och det kan bara göras i korset. I försoningen. Det kan bara göras i Jesu namn. Det kan bara göras i den heliga andes kraft. Men kan du börja få tag på det? Jag lovar dig. Här har du kraft. Och det var det David gjorde. Vad säger du? Hur menar du då? Jo, jag menar så här. Mina vänner, en stor del av de psalmerna som du läser om i Saltaren, som har välsignat människor i 3000 år, de är skrivna av David just när han har fått ännu ett dödshot emot sig. Då går han till Gud. Det var det som var Davids grej. Är jag glad? Jag går till Gud. Har jag syndat? Jag går till Gud och får förlåtelse. Skickar någon en pil mot mig? Jag går till Gud. Det var det som var Davids grej. Det finns en fras på hebreiska som används om David ett extremt stort antal gånger. Kanske har du sett den. David Sha'al Adonai. Och det betyder David frågade Herren. Det var som hela tiden. David frågade Herren. David frågade Herren. David frågade Herren. Alltså han gick till Gud gång på gång på gång på gång på gång på gång på gång. Det var det som var grejen. Han vände till och med förbannelsen till välsignelse. Så många av de salta salmer som vi läser har en koppling till att David, han har blivit attackerad och han går till Gud. Och då kan vi väl ta ett exempel på just detta. Och det tar vi från salmen 31:16. Salmen 31:16. Just den här versen har betytt väldigt mycket för mig. För den här versen höll mig uppe under ett års tid. 2007. Min storbror hade dött. Han föll död ner till golvet. Hans hjärta sprack. Jag gick till läkare. Fick reda på att det läckte från en hjärtklaff. Och tyvärr är jag hypokondriker. Det är en sån här spricka. Jag uppfinner en ny dödlig sjukdom varje dag. Min hustru avskaffar dem i samma tempo. Så en normal kristen hade sagt inget problem. Men för mig var det som att djävulen hade satt en luger mot tinningen och sa, vi spelar rysk roulette och ser vilken dag spricker ditt hjärta. Och under ett års tid trodde jag en stund varje dag att jag skulle dö. Jag klarade mig inte genom dagen utan att be min morgonbön. Alltså det gick inte. Jag klarade mig inte genom dagen utan att läsa Bibeln. Mitt böneri fördjupades oerhört det året för att jag kom inte genom dagen annars. Och den här versen var den viktigaste versen under det året, skulle jag vilja säga. David skriver, när han har fått ännu ett dödshot emot sig. Titta hur han har det. Hans liv har ni i vers 12 bland annat. Så här hade David det. Vers 12. Jag är till spott bland alla mina fiender. Men särskilt bland mina naboer. Till skräck för dem som känner mig. De som ser mig utan dörrs flykter från mig. Det låter väl kul? Eller inte? Men, titta vers 16. I din hand är mina tider. Fri mig ut från mina fienders hand och från dem som förföljer mig. Alltså, i din hand är mina tider. Om du finns här som har dödsångest. Du kanske har någonting i din kropp som har bråkat. Någon typ av någonting, sjukdom, attack på olika sätt som har kommit. Du kanske har dödsångest. Jag lyssnade på en präst för någon vecka sedan. Han sa så här. Dödsångest, rädsla för döden är alla rädslors moder. Så om du finns här som har någon slags depressionsmån över dig. Som delvis har att göra med döden. Så kommer nyheter här från David när han var hotad varenda dag, så bara kom den helige ande och sa till honom att i din hand är mina tider. Så jag tror den helige ande idag bara vill tala om för dig att din kropp är i hans hand. Det är bra att läkare hjälper till, halleluja, det ska de göra. Det är bra att bönerna gör fantastiska mirakler och helar oss, halleluja. Jesus har helat oss många gånger fler än vad vi tror. Men det vi framförallt ska veta är att vår tid är i hans hand. Det är han som bestämmer hur länge du lever, ingen annan. Det ligger i hans hand. Och om den heliga ande idag får förlösa en starkare tro i dig, kom ni ihåg tro, verkligheten med stort V, att din tid är i hans händer, då blir du fri. Då behöver du inte längre oroligt hålla vid ditt liv liksom, och din hälsa. Och hur ser det ut? Och hur länge kommer jag leva? Och utan då kan du lägga rädslan där. Och det säger jag. Jag skulle kunna doktorera på dödsångest. Så jag säger inte det här kallt. Inte som att jag är duktig. Utan jag är svag på det här området. Men jag har fått lära mig. Min tid står i hans händer. Halleluja. Och David då, han lärde sig alltså att vända förbannelsen till välsignelse. Och en annan sån här sak som David visar oss i Psaltaren, i psalmen, det har vi i psalmen 17, vers 8. I psalm 17, 8 så är David också utsatt för dödshot. Hela tiden är det så för honom i den här fasen. Han talar om våldsmän till exempel. Han är hotad till döden. Men den helige ande kommer till honom. Och så ser du i psalm 17:8 får han en fantastisk bild av hur nära Gud vi alla är. Häng med. Psalm 17, vers 8, det står så här. Bevar mig som din öjensten. Skjul mig i dina vingars skugga. Vet ni vad det står på hebreiska? Ögonsten. På hebreiska står det så här. Bevara mig som den lilla gestalten i din pupill. Vad är bilden? Jo, om jag får låna Tarje. Du kan sitta kvar Tarje om du tittar på mig. Om jag kommer riktigt nära Tarje nu. Och så tittar jag in i hans pupiller. Vad ser jag då? Jo, där ser jag en bild av mig själv. Är ni med? Så det den heliga ande uppenbarar för David. Det är att Gud tittar aldrig bort. Gud ser honom alltid. Ser alltid på honom. Även när det är dödshot. Även när liksom han mänskligt sett verkar som att jag överlever inte dagen. Så vet han. Gud har kollen och Gud ser mig. Så David höll ögonkontakt med Gud. Och det är därför det är bra att be en morgonbön. En morgonbön per dag gör dig pigg, frisk och glad. För att du har ögonkontakt. Är du med? Du vaknar upp på dagen och så bara tjong, just det, ögonkontakt. Där är det. Är du med? Så David, under press, han vände förbannelse till välsignelse. Han höll ögonkontakt. Och nästa sak. I allt detta föddes i David en fast tro. Och här pratar vi verkligen om trons ande. Ni vet, som ger oss visshet. Alltså vi vet det vi inte ser. David fick en visshet att Gud kommer att föra mig igenom. Och där har vi Psaltaren 23. Jag tror du känner till Psaltaren 23, eller hur? Och jag ska inte kommentera den mycket, utan bara kort. Det är livsfarligt. Psaltaren 23 på hebreiska är så fantastiskt. Jag skulle kunna stå här i 10 timmar. Men vi ska bespara oss det. Jag ska inte gripas av den frestelsen. Men det står det så här, Psaltaren 23, jag läser. En psalm av David, vi ska ta det på förresten i norska såklart. En psalm av David. Alltså David skrev där, han som hade så mycket kamp i sitt liv. Det var han som skrev psalm 23. Och så skriver han. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lär mig ligga i gröna ängar, han leder mig till vilens vån. Han förnyar min själ. Han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skuld, vad ni säger. Så kommer vers 4. Det är den jag är ute efter. Jag själv, om jag må vandra genom dödsskyggens dal, fryktar jag icke för något ont. Varför? För du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Och då har vi det här ordet som översätts här med tröst. På hebreiska är det nacham. Kan ni säga nacham? Ni talar hebreiska flytande. Och nacham är ett ord jag har läst en hel del om. För det fascinerar mig. Då är det så att nacham, det används i första Mosebok 6. Ni vet när Gud talar till Noa. Och så talar han om att han ska sända syndafloden. Säger ni det på norska? Ja, och då säger Gud så här. Översätter många svenska översättningar. Kanske också norska. Jag ångrar. Har ni det också? Ja. Och det har alltid varit ett problem för mig. Alltså jag har problem med en Gud som ångrar sig. Jag på något sätt vet. Åh, blev det så här? Jag hade inte tänkt att det skulle bli så här. Liksom, vet. Det intressanta är att samma ord, nacham, som översätts som ångra i första Mosebok 6. Exakt samma ord används längre fram i första Mosebok. Då Isak. Ni vet Isak? Han får syn på Rebecka, hans blivande fru. Hans mamma har just dött. Han får syn på Rebecka. Och då står det i hebreiskan att när Isak såg Rebecka så nachammade han sorgen över sin mor. Och då översätter vi samma ord. Han lät trösta sig. Hänger ni med? Jesaja 40. Trösta, trösta mitt folk. Nachmi, nachmi, ami. Samma ord. Så, då började jag ställa mig frågan. Vad har trösta och ångra gemensamt. Alltså, vad är själva DNA-betydelsen av Nasham? Jag tror aldrig den är tydligare än just när David använder den i Psaltaren 23:4. Och jag tror den betyder långt mycket mer än trösta. Då ska vi fundera på det. Ordet för nöd på hebreiska, tzor, ett av orden för nöd, betyder att någonting smalnar. Det är ett talande uttryck, eller hur? Nöd, någonting blir trångt, det blir smalt. Är ni med? Det har varit brett och så blir det smalt. Och sen är det smalt en stund, vi är inne i en livskris, och så blir det brett igen, eller hur? 2007 för mig, det var ett smalt år. Eller hur? Dödsångestens år. Men så blev det brett igen och Gud förde mig ut. Halleluja. Djupare i relationen till honom än någonsin. Är ni med? Då tror jag att Nasham betyder Guds suveräna förmåga att leda oss genom en trång passage. Det är vad ordet betyder. Alltså, Nasham används det står. Gud säger till Noah, va? Det kommer bli trångt. Nu mänskligheten, jag måste döma här. Jag måste sända en katastrof här. Men jag kommer ju rädda. Och det kommer bli en tuff väg. Men jag kommer att rädda er. Och du kommer leda räddningsoperationen. Alltså, it's getting tight. Det kommer bli riktigt trångt. Men ni kommer ut på andra sidan. För jag vet vägen genom, säger Herren. Då blir betydelsen nästan motsatt ångra. Alltså, det är inte så här, hur blev det här? Utan Gud vet precis hur vägen igenom ska gå. Och Isak. Ja, han är på andra sidan den trånga passagen, är ni med? Hans mor har dött, men så ser han sin blivande fru. Och det är någonstans, wow, livet går vidare. Jag är ute ur den trånga passagen. Hänger ni med i tänket? Och därför tänker jag så här, Psaltaren 23. När David skriver, alltså, din käpp och din stav, de tröstar mig. Så menar han inte först och främst liksom terapeutisk tröst. Det är fint. Det är jättebra att någon lyssnar och lägger huvudet på sned och säger jag förstår. Och ger oss en klapp på kinden och en kram. Och det är jättebra. Men det här är mycket mer än det. Det David lär sig mer och mer om Gud är att Gud vet vägen igenom. Han vet vägen igenom den trånga passagen. Och vägen igenom, den handlar om att fortsätta gå framåt. Inte sluta gå. Jag hade ju en stund där jag ville sluta vara präst. 2003 dog en kollega till mig. En av mina andliga fäder. På ett väldigt tragiskt sätt. Han har haft fruktansvärt mycket kamp i sitt liv. Och då kände jag att nej, men jag vill inte vara präst längre. Så jag sa till Gud att nu lägger jag av. Nu slutar jag vara präst. Nu får det vara nog. Liksom. Det här är ju en kamp på liv och död. Och jag vill överleva en stund till. Så att jag lägger av just nu. Men jag fortsatte ju vara präst. Jag kände att jag vågade inte. För jag tänkte Gud vill nog att jag ska fortsätta. Så jag gjorde det. Och så gick jag och såg på en film. Jag berättade att jag var på bönuken. En väldigt djup film. Hitta Nemo. Men så handlar mycket om fisk. Eller hur? Och så satt jag med mina barn. Och så var det som att en helig ande bara. Titta på det här. Sista scenen i filmen. Massa småfisk är ju samlade i ett nät. Och det är en dålig situation för en fisk. Men Nemo, hjälten, är ju på utsidan. Och han säger ju till alla i nätet. Fortsätt simma. Och så visar han dem att de måste simma åt samma håll. Va? Fortsätt, 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 fortsätt. Och så brister nätet. Och då upplevde jag helige ande sa till mig. Fortsätt. Sluta inte fast du är i en livskris. Alltså, när det är trångt, det sämsta du kan göra när det är trångt är att sätta dig ner. Fortsätt gå framåt. Jag blev sur på tilltalet. Jag förstod att det var från Gud, men det var inte så bekvämt. Men jag fortsatte gå framåt. Och så ett par månader senare ledde jag ett seminarium med tonåringar om profetisk nådegåva. Jag satte dem i grupper 4 och 4 och lyssnade till Guds röst. Och så såg jag 3 14-åringar som såg livrädda ut. De var alldeles bleka, såg alldeles panikslagna ut. Tänker jag sätter mig bland dem. Jag trodde jag skulle ha lugnande inverkan. Det är väl tveksamt hur det funkar, men i vilket fall. Så jag satte mig ner och så lyssnade vi på tilltal då, va? 2 minuter först lyssnade vi för första tjejen då. De hade aldrig varit med om något det här. Det var helt totalt så, va? Men de hade valt det. Så de hade själva valt profetiskt seminarium. Så, ja, i vilket fall. Vi lyssnade, de sa ingenting. Jag visste inte ens om de hade tungor. Ingen av dem hade sagt någonting överhuvudtaget. Vi lyssnade 2 minuter till henne och jag fick några tilltal. De andra sa ingenting, absolut ingenting. Så lyssnade vi på killen 2 minuter till Gud och så gav lite tilltal. Jag fick lite igen, de andra sa ingenting. Samma sak för tjejen. Och så skulle de be för mig. Och då sa jag till dem, men ni behöver inte be för mig. Liksom. Jag går upp och leder de andra, ni vet, jag är proffskristen. Liksom. De ignorerade mig. Så de här 14-åringarna som aldrig gjort något sånt här, de började ju be så svetten lackade under 2 minuter för att få tilltal till mig. Och sen frågade jag efter 2 minuter, har ni fått någonting då? Och tjejerna bara, fortfarande vet jag inte om de hade tungor i munnen överhuvudtaget. Men killen, han tittade på mig, han såg helt livrädd ut. Så han sa, när vi bad, det kom samma ord till mig gång på. Det bara kom, det bara slutade inte, jag måste säga det till dig. Ordet är, fortsätt! Så det David hade under förföljelsefasen var alltså att han vände förbannelse till välsignelse i andens kraft. Han hade ögonkontakt med Gud i andens kraft och han fortsatte gå framåt i andens kraft. Har du tänkt på att i Guds rike finns aldrig någonting statiskt? Alltså i Guds rike står det aldrig still. Så frågan för dig är så här. Varje dag du lever här, om du nu är satt i Trondheim, Ska du vara med och föra Guds rike framåt den dagen för Trondheim? Eller ska du vara med och föra det bakåt? För du kommer inte vara med om status quo. Det kommer inte hända, utan antingen går det framåt eller så går det bakåt. Och det är en fråga till dig varenda dag. Ska du gå framåt idag eller ska du gå bakåt? Kanske väldigt stilla. Kanske det lilla. Kanske du inte alls vet om Gud har någonting. Kanske en dag då du inte möter någon. Men ska du gå bakåt eller framåt? När jag var här och bad under 5 års tid, gick omkring här på gatorna, sammanlagt blev det väl 10 dagar i alla fall, bönedag, jag har gått runt och bett i Trondheim. Så kände jag att det spelar en roll, jag trodde aldrig jag skulle möta någon i Trondheim, det spelar ju ingen roll. Jag kände att jag är här och går, jag möter inte någon, det kan verka väldigt oviktigt, men jag upplever att jag gör det i ögonkontakt med Gud och nu går Guds rike framåt i Trondheim. Jag vet inte hur, men jag vet bara, är ni med? Så vi kanske inte får vara med om allt, plötsligt vi förstår allting, men frågan är, ska det gå framåt eller bakåt? Och sen, det sista man kan säga om David i den här fasen, som också är otroligt viktigt, det är ju att David är ju näst Jesus. Undrar jag om inte David är Bibelns tydligaste exempel på förlåtelse. Va? Saul har försökt ta livet av honom under år. Och David har vägrat att hämnas. Han har vägrat. Han har haft chansen att ha ihjäl honom flera gånger. Han har sagt, jag rör inte Herrens morde. Han är, Gud vet att han är kung. Gud har satt honom till kung. Det spelar ingen roll vad han gör. Jag rör honom inte. No. Och sen när Saul har dött. Och då kommer allt. Ja, Saul har dött, den där knölen som försökte ha ihjäl. Liksom. Jippie, jajaj. Och de köpte förverkerier och fram med barbecue. Nu ska vi ha fest liksom. Haha, din fiende har dött. Och hur lätt som helst för David att säga. Yes, där dog han, den knölen. Där en Gud gav honom till slut. Nej. David skrev en klagosång. Ledde hela landet i klagan över Saul. Har du varit med maken till förlåtelse? Och renhet. Och ödmjukhet. Och att inte ta rätten i sina egna händer. Det är ju helt, helt makalöst. Alltså, kan vi hedra de som behandlar oss illa hälften så mycket så ligger vi bra till. Jag kan tala om för er att om Guds rike verkligen börjar röra på sig här i Trondheim, det börjar gå framåt. Om ni kan få gåvan att förlåta de som kommer till er och kommer med ispilar. Om ni kan få gåvan att be för de som talar illa om er. Då kommer djävulen efterhand, han kommer fly härifrån. Det står det i Nya Testamentet. Stå emot djävulen, han ska fly från er. Hur ska han få tag på er då? Det här var till någon. Det kan vi inte göra i egen kraft. Alltså vi kan inte göra något, det här är min poäng. Vi kan inte göra något av det här i egen kraft. Det är därför det är bra med en morgonbön. Är ni med? Det är därför det är bra. Det är därför du behöver det. Inte för att samla poäng. Nej. Men det är därför du behöver smörjelsen på morgonen. Behöver du inte den? Jag tror det. Det är därför det är bra med en morgonbön. För att du ställer dig i förlåtelseflödet. Du tar emot Jesu förlåtelse till dig själv. Jag läser på Psaltarpsalmer. Jag läser en evangelietext. Jag ber Fader vår. Det tar 5 minuter. Det är lyxversionen. Jag har en ordning jag lärt mig av min andlige far. Det är bättre än 80-talet. Smörjelsen kommer nästan direkt. Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Så långt hinner jag komma ofta innan smörjelsen kommer. Tjung! Jag bekänner för dig, helige rättfärdige Gud, att jag syndar med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag brutit. Be jag sen. Jag ber Jesus om förlåtelse. Och så läser jag 1 Johannesbrevet 1:9 för mig själv. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och så brukar jag lägga till i Jesu namn i Lammets blod. För det piggar upp. Jag bor ju mycket på hotell. Va? Det kan ha hänt många konstiga saker på hotellrum. Så att jag bara liksom säger, i Jesu namn i Lammets blod. Det piggar också upp. Ropa Jesu namn ett par gånger om du är betryckt. Ofta piggar upp i atmosfären. Det bara gör det. Och sen läser jag 3 salta salmer. Inte 5, inte 1, utan 3. 3 salta salmer. Du vet, jag har läst 3 salta salmer nästan varje morgon sedan 80-talet. Jag ångrar inte en enda en. Det är inte så att jag säger så här, varför läste jag 3 salta salmer den 17 november 2002? Jag hade ju kunnat surfa liksom och lite mer Sportbladet om Frölunda och hockey. Liksom. Jag hade kunnat lägga till inte bara 1 timme och 3 minuter. Det kunde bli 1 timme och 5 minuter där med Frölunda. Nu, varför läser jag de där 3 salta salmerna där på morgonen? Det var dumt. Det säger jag ju inte. Är ni med? Ni vet, vi får olika magsäckar. Ju mer vi ber, ju mer vi läser Bibeln, ju mer vi umgås med andra, alltså inte laget, inte om det är ett krav, nej, då släpp det, då bara blir du, ingen annan blir glad heller, det är religiöst betryck. Men om du gör det för att den helige ande manar dig, så är det så att ju mer du ber, ju mer du läser Bibeln, ju mer du lovsjunger, ju mer du hänger med andra kristna liksom, på ett positivt sätt, ju mer du gör det, ju större magsäck får du. De gamla brukar säga så här, att äta sig hungrig eller svälta sig mätt. Amen. Ju mindre du ber och läser Bibeln, ju mindre blir magsäcken. Det är intressant vad vi har för magsäckar, vet du. Smartphone-magsäcken. Den kan jag liksom, wow, det är så här. Jag måste stoppa ner 5 timmar internet. Liksom. Annars blir jag inte mätt idag. Va? 5 timmar uppdaterad nyheterna. Ja, just Instagram, hur många gillade mig? Ja, Facebook, ja, men titta där. Så får vi en magsäck. Va? Liksom, vi bara häller ner. Vi måste ju ha 5 timmar, för det är så stor den magsäcken är. Men så har vi liksom en sån här stor magsäck för Bibeln och bön. Och det är därför du blir så trött när du läser Bibeln. Det är för att magsäcken har blivit så här liten. Va? Så liksom blir, det nästan känns fysiskt. Va? Då är det för att den här har krympt. Va? Är du med? Och då kommer det här gråa molnet. Alltså då kommer allt det här. Liksom, var är Gud i mitt liv? Och jag raljerar inte. För man kan också ställa frågan vad Gud är i sitt liv fastän man. Jag vet det. Men alltså, det är ännu mycket mer kommer liksom de här gråa molnen. Vi vill säga, jag förstår ingenting. Jag vet ingenting. Jag ser ingenting. Och allting. Ofta beror det helt enkelt på att du har ätit för lite. Pröva att liksom ta en stund med Bibeln varje dag. Och pröva att ta en morgonbön med Herren. Pröva att hänga med andra kristna. Pröva det ett par veckor. Då kommer allt att komma i bättre perspektiv. Självklart kan vi bli ledsna ändå. Jag säger inte det. Men det kommer liksom ett helt annat ljus. Jag har 2 minuter kvar. Vi ska inte dra över. Till imorgon. Imorgon ska vi tala och gå vidare till nästa fas i Davids liv. Så ska vi dessutom imorgon tala om Jerusalem och tala om änglar. Så vi ska inte missa det. Men lovsångsteamet, ni som är så underbara. Skulle ni kunna leda oss i en lovsång som avslutning på denna seminarie eftermiddag? Underbart. Så kan jag få leda oss i bön medan de gör sig i ordning. Vi ber. Vi tackar dig himmelske fader för din nåd och din härlighet och din stora kärlek till oss. Herre, tack. Du har inte kommit hit idag för att fördöma oss. Tvärtom. Herre, allt det som vi upplever att vi har brustit i när vi har syndat, det vill vi lägga vid korset just nu. Har du någonting som du idag, den här förmiddagen, ordet har lyst på någon synd? Kanske har du vänt ryggen till Gud. Kanske har du brytt dig om allt annat än Gud. Kanske har du talat negativt om andra. Kanske har du själv varit lite som kung Saul. Just nu får du lägga dig vid korset. Just nu står Jesus här med 2 utsträckta, sårmärkta händer. Han har uppstått från de döda. Och han bara strålar mot dig med kärleken. vad heter sopåkaren nu, Tarje igen? Söppelman. Tänk att Jesus är din söppelman. Just nu vill han ha ditt skräp. Han vill ha det, han älskar dig. Han har betalt priset för ditt skräp på korset. Han är din söppelman. Så just nu får vi en möjlighet att bara ta det vi vill bekänna som synd och bara lämna till Jesus. Och du ska veta att du gör det inte bara för din egen skull. Du gör det inte bara för liksom att det ska bli bättre i ditt liv. Om du bekänner din synd så blir det starkare för Guds rike i Trondheim. Så är det. Så just nu bara bekänner vi vår synd. Vi vänder oss till Jesus. Och Jesus, vi bekänner till dig just nu att vi har syndat med tankar, ord och gärningar. Vi har inte älskat dig över allting. Vi har inte älskat vår nästa som oss själva. Och vi vill ge dig vår synd. Nu får du en möjlighet helt stilla medan gitarren här spelar så underbart. Så får du en möjlighet just nu bara att lägg ditt skräp i Jesu händer. Vill du på något speciellt sätt bara formulera din syndabekännelse, kan du göra det just nu. Bara lägg ditt skräp i Jesu händer just nu. Jesus står här, han strålar mot dig. Sträckte ut sina armar mot dig. Han har inte kallat dig hit för att förkasta dig eller fördöma dig. Han älskar dig. Han vill idag smörja dig med samma heliga ande som David fick ta emot. Till den smörjelsen han vill komma med över dig just nu. Så till dig som har bekänt din synd, säg jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. Och detta tillser jag dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kanske kunde vi göra så att vi står upp bara. Ni har varit väldigt, väldigt, väldigt härliga. Vi har fått sitta länge. Nu kan det vara gott att få stå bara precis på slutet. Vi ska precis ramla ut i lördagen här. Men vi bara står en liten kortis inför Herren. Och så bara ber vi. Kom heligande. Kom med den smörjelse du hade över David. Kom i Jesu namn. Kom heligande. Vi behöver mer av dig. Kom helige ande.